Dagens rubrik har vi hört tydligt om och ni ser temat där. Sänd mig. Och det är postadagen. Och jag hade tänkt mig att dela in min predikan ungefär så här. Att först börjar vi lite då. Det man kanske kan kalla för Bibelns hjältar. Sen så hoppar vi till vår tid och det handlar om mig och om dig. Och jag har en bild där som jag tänkte använda och utveckla. Det är mitt hjärta och mina händer. Och sen den tredje delen, det är vägen vidare är rubriken för den. Och som en avrundning och som en övergång till nattvardsfirande så blir det vägen vidare. Eller vägens måltid. Kan vi göra så att jag får den istället för den här snurrar och hoppar så väldigt? Det funkar. Ursäkta mig, men jag försökte fixa den här innan, men det, jag känner mig lite obekväm i det. Vi gör så här. Så. Vi har hört några texter idag. En text som vi inte har hört är episteltexten. Det handlar om Paulus. Och ni vet vad som hände Paulus. Han var ju en av de stora förföljarna av de första kristna. Han var rent av hatisk. Men så på vägen till Damaskus så mötte han ju ett stort ljussken. Och det såg på något sätt pang i hans liv. Han hörde en röst. Och han blev utmanad och han fick också ett budskap om vad han skulle göra sen. Och det är klart att när vi läser det tänker vi kanske lätt att ja, men det är klart att han blev kristen. Det fanns ju liksom inget alternativ. Och så hör vi om Hesekiel. Ett tips. Läs de tre första kapitlen i Hesekiel när ni kommer hem. Så kommer ni få se mycket märkligheter. Där finns, han försöker hitta ord för vad det är han ser, Hesekiel, med bildspråk. Och han får inte till det riktigt, men att det som händer i alla fall är att Gud kallar honom på ett väldigt tydligt sätt. Och Petrus står det, då känns det lite närmare oss. För helt plötsligt, så som vi har hört här då, va, Petrus har jobbat hela natten, tillbaks, de har inte fått någonting. Dåligt fiskafänge och Jesus är på stranden och är en massa folk. Och då vill Jesus låna hans båt och sitta och prata till folket. För det är klart, han kommer en bit ifrån och det hör sig mycket bättre ut över vattnet. Och Petrus lånar ut sin båt. Och han känner väl Jesus sen tidigare. Hur mycket vet vi inte riktigt. Men helt klart är att han har mött Jesus innan. Och han lånar ut sin båt. Och Jesus undervisar. Och sen, det är just när Jesus är färdig som Petrus, alltså ofta är det ju inom citationstecken små händelser som kan förändra vårt liv ganska mycket och förändra inriktningen på vårt liv. Ibland kan det vara vad en människa säger, en kommentar som fastnar och så känner vi att det kommer att styra mitt liv åt ett annat håll. Det kan vara någonting som jag inte visste om eller kan vara så enkelt som en yrkesutbildning som jag inte hört talas om. Men det som händer här är, tror jag, ett sånt här vägskäl för Petrus. Det Jesus säger, och vem var Jesus? Han var snickare och riktig landkrabba. Och så säger han till yrkesfiskaren Petrus att du, jag tycker du ska kasta ut näten där ute i det djupt vatten. Och som yrkesfiskare så visste han ju att ja, vi har redan varit ute på den tid när man får fisk och vi har fiskat där man ska fiska. Och så säger han att du ska kasta ut på djupen. Där får vi ingen fisk och inte på den här tiden på dagen. Men han har tydligen hört så mycket av Jesus och sett så mycket så att han lyssnar på honom och gör som han säger. Och då händer det här märkliga att de får så mycket fisk så de vet inte vad de ska göra med allting. De får kalla till andra båtar för att hova in hela fångsten. Och där någonstans så är det som verkar gå upp ett ljus för Petrus som någon drar upp rullgardinen. Och jag vet inte om det beror på att det var faktiskt i hans vardag. Det var i hans yrke som Jesus klev in. och säger: gör det som du kanske inte egentligen borde göra. Han säger till honom att lägga ut på djupet. Men det som händer där är att det förvandlar Petrus, och den här kommentaren Jesus ger att ja, du kan fortsätta fiska, men från och med nu så ska du fiska människor. Här är han vid den här vägskälet, och det blir någonting annat som händer för Petrus. Och när vi då hör om de här Bibelns hjältar, så kan vi ju känna att det är långt bort. Och det var långt bort. Det är flera tusen år sedan. Men jag då? Min vardag? Vad är det som möter mig i det här temat? Och jag tror att sänd mig är inget konstigt begrepp för någon av oss. Om det är så att Gud kallar människor än idag, så kallar han oss också att gå iväg. Men kanske inte att vi får, en del av oss kanske har haft någon sån här upplevelse som de här Bibelns hjältar, att det liksom har sagt pang och så förändras livet så här över en natt. Det finns människor som är det. Men jag tror att de flesta av oss, vi är vanliga svenskar. Vi går till jobbet och vi lever vårt liv, och det kanske inte ser ut på det sättet riktigt. Men frågan är då, om Gud inte talar till oss på det sättet, hur kan han tala till oss? Och jag tänkte dela några bilder, kan man väl säga, för att skicka med er lite tankar kring det här. Jag sa mitt hjärta, mina händer. Och jag tänker mig så här att vi bär alla på drömmar av olika slag. Vi kan längta efter saker, vi går och kanske önskar saker inom oss. Det kan vara väldigt olika saker. Men det som finns i vårt hjärta, brukar vi tala om, det ligger i mitt hjärta. I Predikaren 3:11 i gamla översättningen så står det så här: allt har han gjort skönt för sin tid. Ja, han har och lagt evigheten i människors hjärtan. Dock så att de inte förmår att till fullo från begynnelsen ända till änden fatta det verk som Gud har gjort. Vi kanske på olika sätt kan känna den här längtan, det här någonting stort som drar i oss ibland. Och vi kan ha personliga drömmar om att jag vill göra det, eller jag skulle vilja göra det. Och det här, åtminstone är det ofta så för mig, att när jag tänker och lever med någon sån dröm, så är det känns så enkelt, det är så klart, det är så rent, va? Och så står jag här, mitt i det vanliga, mitt i jobbet. Och det är det jag kallar för mina händer. Det är vardagen. Den är inte alltid så glamorös, minsann. Vi har konflikter på jobbet. Vi är trötta. Vi möter människor som vi kanske helst inte skulle vilja möta ibland. Och så vidare. Och så är det rutin, rutin, rutin. Men det är mina händer. Och jag tror det finns en spänning mellan vårt hjärta och våra händer. Och det kanske kan vara bra att tänka på det sättet, att jag får i mitt hjärta bära min längtan, mina drömmar. Men många gånger så kanske vi, om vi nu förflyttar oss till kyrkan för enkelhetens skull, så kanske vi har, tänker vi så här, att det är så lätt att titta sig omkring och så ser man, ja, men tänk om jag kunde spela som Andreas eller sjunga som Anna här, va? Då skulle det vara lätt. Eller om jag kunde predika som Emanuel, eller om jag kunde vara ledare som någon, eller om jag vore så social som en del andra är. Det är så jättelätt att titta och tänka, se på någon annan är. Men då finns det ett ordspråk som säger så här: var dig själv, för alla andra är upptagna. Alltså det handlar om, vad är det som ligger i mina händer? Och jag tror att det finns en risk att man överskattar det man drömmer om, det man längtar efter, och underskattar det som finns i mina händer, den vardag jag står i. För att ta ett till bibliskt exempel från Gamla testamentet, så kommer ni förmodligen ihåg när Mose har vuxit upp. Han ger sig ut i öknen, han flyr, och så är han borta i Midjans land. Och i Andra Mosebok 3 så beskrivs det om hur han kommer att få se en buske som brinner. Och det är här Mose kommer till den här platsen, han får en ny väg, någonting nytt som ska gå. Men hur reagerar han i det läget? Kommer ni ihåg det? När Gud säger att han vill kalla honom. Ja. Han är inte så inne på det. Ja, men jag är ju ingen talare. Och sen, men tänk om de inte lyssnar på mig. Det är väl ganska normal invändning. Han säger till mig, skicka vem du vill men inte mig. Och hur övertygar Gud honom? Jo, han säger så här, vad är det du har i händerna? Och vad hade han? En stav. Och säger Gud, kasta den på marken. Och vad händer när han kastar den på marken? Det blir en orm. Och sen vet vi, den staven gjorde Mose mycket med, om vi följer berättelsen. Men jag tänker bara på den bilden, skulle kunna vara en bild för vad Gud kan göra. Ett annat sätt att uttrycka det kanske kan vara att se en sån bild. Vi kanske tycker att våra händer är väldigt skröpliga och svartvita. Men det Gud ser i dem, där vi ser kanske bara någonting, ser han en färgglad, fin blomma. Som han vill göra någonting av. Så mitt råd, det är att bevara det som ligger i ditt hjärta. Det som du drömmer om. Behåll det, det är jätteviktigt. Skriv ner gärna. Men glöm inte bort det som ligger i dina händer. Det som är i min vardag. Det som är alldeles vanligt, som kanske inte ens ser speciellt kristet eller fromt ut. För gåvor som du har är kanske sådana som inte syns i kyrkan. Det är ju så lätt när man kommer till kyrkan att här syns den som står och predikar eller leder gudstjänsten eller spelar eller så här, va? Eller som möjligen som är ledare eller någonting. Och det är så lätt att man ser, att man tänker omedvetet kanske, att det där är finare. Skulle jag säga att det är villfarelse, villolära, om jag vill använda ett sånt ord. Alla gåvor är lika viktiga. Om man gör kaffe, städar, ser till att det faktiskt är ordning när det är dags för gudstjänst. Eller man kanske är den som är väldigt duktig på att gå på hembesök, eller vad man nu har för gåvor. Ta hand om barn. Allt är lika gåvor, viktigt. Så underskatta inte det som är dina gåvor. Bevara det som finns i hjärtat, men underskatta inte dina gåvor. Och förra gången när jag var här, då hade jag börjat snurra tankarna kring den här predikan. Då upptäckte jag högst upp på ert altarfönster, där finns några händer. Och då skulle jag vilja använda den bilden, skulle du kunna ta med dig varje gång du kommer hit, att tänka dig att det är faktiskt det, dina händer som du får lägga i Guds händer. Det som är din vardag får du lägga i Guds händer. Och så får han göra någonting av det. Vad han vill i den tid han vill. Det här är en form av motiv som jag älskar. Förmodligen för att jag är en människa som alltid är på väg och alltid har varit på väg och drömmer om saker. Men just det här, en väg som går upp och så vet man inte vad som kommer där bakom. Jag tycker det är så spännande. Och nu är jag alltså då inne på den tredje punkten, vägen vidare. Vart tar vi vägen? För vi är ju trots alla på väg. Vårt hjärta slår ett slag i taget. Livet går vidare. Och vart tar vi vägen? Om nu temat är sänd mig, Vart ska jag gå? Kanske har vi varit vid en väg där vi känner att mitt liv har fått en annan inriktning. Men det kanske inte måste vara så dramatiskt, utan det handlar om att upptäcka var finns jag nu och vad vill Gud med mig? Förra helgen åkte Birgitta och jag hemifrån Stockholm när vi har varit några dagar. Vi var på väg till Vadstena. Jag hade aldrig varit där. Och så lyssnade vi på en väldigt bra deckare på radion när vi åkte. Så det, köerna ute i Stockholm var inget större problem. Vi satt där och sen när vi kom neråt Södertälje så fick jag se ögonbrån. Oj, Göteborg höger, sa att det här var det lätt, skulle vara lätt att köra fel, sa jag samtidigt som jag girade snabbt över och körde. Och så fortsatte vi. Men sen efter ett tag så upptäckte jag att oj, trefilig väg, det ska det väl inte vara. Så började vi titta oss omkring. Vi har kört en dryg timma. Då hade vi passerat Eskilstuna. Vi skulle åka så och vi hade kört så istället. Vilse, väldigt vilse. Och det blev en omväg på 10 mil för oss. Det gör inget när man har semester. Men Thomas Tranströmer, kanske ni har hört ett väldigt känt citat där han säger att det finns mitt i skogen en oväntad glänta som bara kan hittas av den som går vilse. Ibland kanske det är så att vi behöver gå vilse. Jag vet inte, men i alla fall när vi kom till Vadstena så är ju, finns det en klosterkyrka där, mycket centreras kring den heliga Birgitta. Och hon har en bön som är väl det mest kända, tror jag, från henne. Där hon ber: visa mig, Herre, din väg och gör mig villig att gå den. Och det tror jag är en bön som vi får bära med oss. Och det blev en sång en gång som vi ska sjunga nu här. Den är på engelska. Wherever the road may take me, I ask you dear Lord to make me. Men den kommer på översättning som de andra sångerna. Men det är, kärnan är just det här: visa mig, Herre, din väg och gör mig villig att vandra den.
Moving on, go. I know your love, your faithfulness is always there with me. The future in your presence, Lord, is where I want to be.
Och det är som sagt, den här bönen skulle jag vilja skicka med er. Den heliga Birgitta, är det 700 år sedan eller något sånt där? Vi är liksom inte halvvägs tillbaka till apostlarna riktigt, men en bit tillbaka. Men vishet, ibland tror vår tid att det bara nu alla visa och kloka saker sägs, men det vet vi att så är det inte. Och det här kan vi få ta med oss. Men bara några korta tankar innan jag avrundar. För jag tror att ibland så vill vi ha den här förändringen lite snabbare än vad Gud har tänkt. Jag tror inte det är bara jag som är lite otålig sådär. Och då tror jag det är viktigt att vara medveten om att Gud kan svara på olika sätt. Och jag ska skicka med er vad jag hörde av en amerikansk predikant, för det var så väldigt bra på engelska. När vi ber Gud om någonting så kan han svara med den här modellen på fyra olika sätt. Det första är ju no. Nej. Gud kanske inte vill det helt enkelt. En annan variant, det är slow. Ta det lite lugnt. En tredje variant, grow. Du behöver faktiskt växa lite. Och den sista fjärde varianten, kan ni gissa vad det är då? Go. Nu kör vi. Jag tycker de är bra att ha med sig ibland när man står inför det här att min längtan är lite för stark inom mig, men när är det dags? Och sen kanske det är också så här, om man ska vara praktiskt, att vi har lite, om jag tar med mig själv då, jag har alltid bråttom och sådär. Och det gäller att hitta någonstans i vardagen där man kanske hittar en lugn puls. Och det är olika för oss alla. Jag jobbade för länge sedan hos en fotograf. Och då insåg jag, när jag satt i mörkret och framkallade film, 8-10 minuter, skulle lyfta den där en gång i minuten. Det var ett perfekt ställe för att be. Ingen störde mig, jag var alldeles ensam. Det var bara en självlysande tickare som jag skulle liksom lyfta den här två gånger en gång i minuten. Där hittade jag andra perioder i livet, har det varit kanske på en buss. Nu är jag så lyckligt lottad att jag går en halvtimme till jobbet. Och en stor del av den är längs Viskan. Det är helt fantastiskt att ha en sån förmån. Men det för mig har jag insett en möjlighet att ta vara på, att vara stilla. Det är ingen som stör mig. Den lilla rytmen, i den större rytmen så jag tillhör dem som länge sa så här att jag skulle gärna åka på en retreat. Problemet är bara att jag hinner inte. Men när jag väl upptäckte vad den betydde för mig, att få några dagar där man är tystnad, det har betytt jättemycket för mig. Jag tror att det kan finnas olika för oss, men att försöka mejsla ut någonstans. Och det är olika i olika faser av livet. Man har småbarn, då har man småbarn, det är bara att konstatera. Då är det som kanske är det viktigaste. Men att hitta en puls där man kan hitta stillheten, där man kan lyssna. Sen kanske det finns de av oss då som är, känner att vi är väldigt beroende av traditioner. Jag vill att det ska vara likadant. Jag kanske vill sitta på samma plats i kyrkan, och det ska helst vara inte samma predikan förhoppningsvis, men att man vill att det ska vara ordning och reda. Vi kanske faktiskt behöver köra vilse ibland. Jag är med i en EFK-församling, alltså en baptistförsamling i Kina. Och jag måste säga att jag körde kanske inte vilse, men det var någon liknande upplevelse. Jag var på ett katolskt retreatcenter en gång en vecka. Och jag har faktiskt aldrig som baptist tänkt på mitt dop så mycket som under den veckan. Av olika anledningar. Men Gud överraskar oss många gånger. Och sen kanske då de av oss som är väldigt försiktiga. Vi kanske behöver höra orden som Jesus sa till Petrus. Lägg ut på djupet. Ibland kanske vi behöver lämna vår bekvämlighetszon och göra det som vi kanske egentligen inte vågar. Nu är vi framme vid sista punkten, och det är vägens mål till då. Vi vandrar vidare, och nattvarden skulle man kunna kalla för vägens måltid. Det är ett tankställe. Och vi måste ju alla tanka för att orka komma vidare. Och du är inbjuden att dela den här måltiden. Alla som vill leva med Jesus är välkomna att ta del av nattvarden. De flesta av oss känner förmodligen inte den kemiska sammansättningen för bensin. De flesta av oss vet förmodligen inte hur en motor fungerar ordentligt. Men vi vet att den behöver tankas, och vi åker och tankar, för vi vet att annars så kör inte bilen. Det går inte. Det är en bild, men kanske går den att överföra lite på nattvarden. Vi kanske inte kan förklara riktigt vad är det som händer i nattvarden. Men vi behöver inte det. Vi får ta emot det som Gud vill ge genom Jesus. Tanka i våra liv och få styrka att gå vidare. Och återigen så kommer händerna i fokus. När vi kommer till nattvarden, då kan vi bara räcka fram våra tomma händer och ta emot det Gud har att ge. Det spelar ingen roll vem vi är, vad vi gör, vad vi kan. Här är det bara våra tomma händer som gäller, och vår vilja att ta emot.